biblar på borden, så jag ber att slå upp första Korintherbrevet, kapitel 12. Ska vi läsa hela det kapitlet så blir det mycket textläsning precis i början här. Första Korintherbrevet, kapitel 12. Vilken sida är det, Ragnhild? 425. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni ska ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den helige ande. Nådegåvorna är olika, men anden densamme. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet, den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Ty, liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har ju fått en och samma ande. Märker ni snart att en och samma återkommer? Vad som är poängen här då? Okej. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Det är alltså ett annat ord för puder. Där då. Vart var jag nu då? Jag ska inte stanna upp så här. Jag ska bara fortsätta läsa. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring genom kroppen, för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider ju också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Och några har gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar, eller profeter, eller lärare? Kan alla göra under, eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej. Men sök vinna de nådegåvor som är störst, och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla de andra. Så dagens text utmanar de av oss som lever som praktiska ateister. Den oroar de av oss som lagt det karismatiska i träda och grävt ner det under en längre tid. Och den kyler ner överhettade pingstvänner, vilket vi har gott om, eller inte. Den ger tröst för den som hela tiden känner sig lite oandlig. Som upplever sig vara lite utanför och som inte tycker att jag behövs. Den ödmjukar dem av oss som tycker att vissa församlingar mest är barlast, men om man själv är omistlig. Det säger den här texten till oss idag. Och den här församlingen som det här brevet är skrivet till är ju en av de värsta i historien. Och det är en tröst för oss, eller hur? Är inte så? Alltså om du söker efter en perfekt kyrka, så lycka till. Du kommer aldrig finna det. Men du kommer troligtvis inte heller hamna i en sån här församling som i Korint. Utan en hyfsat bra kyrka. Men det kommer också hela tiden vara moment som är skitiga, som är störiga, som är oordnade och som är problemfyllda. För när du föds av anden in i Guds nya familj, så är det en familj med skavanker, med brister, med ofullkomlighet och med stök. Och inte minst så i den här församlingen i Korinth så var det här så otroligt kaosartat. Och det märktes inte minst i gudstjänsterna som de firade. När de kom samman för att fira gudstjänst, så gjorde de utifrån en liturgi som de inte hade kommit på själva. Det var inte så bara att de liksom, oj, nu har jag trott på Jesus, nu hittar vi på något kul här liksom, med rökmaskiner och strålkastare. Och man kanske inte hade sånt, men liknande på den tiden då. Utan man föddes ju utifrån den judiska gudstjänsten. Så att det fanns ju en tradition som man bara övertog på ett sätt. Alltså med bönerna, med textläsningarna, med samtalen, med det som var textutläggande. Det som var de nya momenten och som också blev de oftast de mest problematiska elementen för den kristna gudstjänsten, det var eukaristin, alltså Herrens måltid. Som i och för sig har sin rot och grund i den judiska påskmåltiden, men som har ju fått en helt annan innebörd och som sen firades bland dagligen, i alla fall en gång per vecka. Och i församlingen Korinth så var det kaosartat när man firade Herrens måltid. Den andra delen som var väldigt ny, det var de karismatiska inslagen. Självklart hade man genom historien, den bibliska historien, varit med om att Gud hade sänt profeter, hade gjort märkliga tecken och under. Men det var väldigt specifika och speciella och nästan intill unika händelser i historien. Mose klyver Röda havet, eller inte han som gör det, men han vänder räcker ut staven. Och de här dramatiska händelserna när Jesaja kan profetera om vad ska komma skall, och Babylon och det ena med det andra. Men det här är nya, men det är karismatiska, att Guds ande kommer över varje troende. Så nu i gudstjänsterna kan förmedla budskap från Gud och be för sjuka och tala i tungor. Det var ju nytt och främmande och helt vilt i församlingen i Korinth. Och vi måste ju förstå den här stackars kyrkan och de stackars apostlarna. De hade ju inte liksom gått en lång utbildning, suttit i akademin, läst 4 år, skrivit en C- och en D-uppsats, funderat på hur man ska formulera tron och forma en liturgi. Det var bara pang så hände det i deras erfarenhet. Alltså, den de följer, Messias som inte kan dö, dör. Och där bara kraschar allt. Och så uppstår han. Och där vänds ju allt upp och ner. Och så måste man bara, vad händer nu? Hur ska vi förstå den bibliska historien? Hur ska vi förstå det här? Hur ska vi börja leva nu? Och sen, bam, så kommer den heligande. Och det lät så. Det var dån från himlen, står det. Och tungor av eld visar sig. Och de börjar tala begripliga språk, fast de kan dem inte. De har inte lärt sig dem. Eller de börjar prata på mediska och persiska och alla möjliga språk. Och helt plötsligt blir folk fyllda av en helig ande. Och de känner att det skakar och det darrar och det händer saker. Och de lägger händerna på sjuka. Och bam! Hur gör vi nu? Så man fattar ju att det är ungefär lika vilt som här inne. Okej. Okay. Yes! Preach it! Så det är självklart att allt inte var så självklart för den första kyrkan. Det är givet att det som gavs till dem inte landade så snyggt och rent, utan att det var rätt förvirrat. En hel del missbruk och en hel del feltolkningar. Och några i den här församlingen Korinth, deras främsta problem, så här, de hade ju som sagt, om ni läser första Korinthierbrevet ser ni att de har problem med det ena och det andra. Men huvudproblemet var ju egentligen maktkamp och statusjakt. Och då såg man, så brukar man andens gåvor som statusmarkörer för bevis för högstående andlighet. Alltså som ett kvitto på att man uppnått andlig vishet och insikt. De här orden är viktiga i Korinth. Vishet och insikt. Att man liksom har nått den högsta nivån. Och tungotalet såg som den högsta nivån, för det var ett änglaspråk. Så fastän det på ett sätt kan låta väldigt bebispråk och banalt, så var det ändå ett tecken på att den här personen som besitter detta språk har nått en nivå som få andra har nått. Och de använde de här andliga gåvorna som någon form av medaljer som bekräftade deras ledaranspråk och teologi. Och vi vet ju inte riktigt, men vi anar när vi läser den här texten att gudstjänsterna var rejält urspårade. Alltså det är ett av de viktigaste grejerna var ju tala i tungor. Och det gjorde man hejvilt. Högt och länge. Och så bröt man av varandra och det ena med det andra. Så här. Och Paulus går till rätta med dem. Hade jag skrivit första Korinthierbrevet, då vet jag vad jag hade skrivit. Alltså lägg ner hela skiten. Alltså vi gräver ner det karismatiska och jag bränner kartan som inte hittar den tillbaka dit liksom. För det var, alltså, visst är det ganska naturligt. När man märker att alltså, det är inte bara att det är någon enstaka udda figur i församlingen som gör. Utan det är kaos i kyrkan. Då är det bara, vi gräver ner det. Vi lägger ner det här. Men Paulus gör inte så. Han går dock till rätta med dem. Och det säger ju någonting om vikten av att andens gåvor ändå är i funktion. Eller hur? Och det utmanar jag en hel del av oss som tidigare har levt i karismatiska miljöer. Men som nu är passiva. Vi kanske kan sträcka oss och säga så här. Vi är försiktiga. Men vi är öppna. Och vill Gud göra någonting så är du helt okej. Men jag kommer kanske inte lägga två strån i kors för att det ska ske. Säger man så? Två strån i kors. Ja, det spelar ingen roll. Jag tänker inte göra så mycket för det utan liksom, okej. Men det utmanar oss. Och talet om andens gåvor blir därmed en liten lackmustest för oss. Alltså, tror vi att Gud är aktiv i sin skapelse på riktigt? Så tror vi att Gud genom sin helige ande verkar i församlingen på ett suveränt sätt? Och när man då alltid talar om tro så handlar det helt enkelt om, tror vi det på riktigt? Alltså inte bara att vi har det som ett församthållande i huvudet. Men då kan det vara på sin plats att understryka att de här begreppen som jag har använt mig av i min förkunnelse som kan övernaturligt och naturligt, har ni hört dem? De riskerar att skapa en felaktig förståelse för hur Gud verkar. Och egentligen en missvisande, icke-biblisk teologi. Ja, nu är Kalle glad. Och då har man sagt att man ska leva ett övernaturligt naturligt liv. Det hade jag säkert 100 predikningar på 80-talet och 90-talet. Men Paulus säger i sin predikan i Aten, i Apostlagärningarna 17, att Gud är den som ger alla liv och anda och allt. Den meningen är ju helt hysterisk. Gud är den som ger alla liv, ger alla anda och allt. Alltså varje enda pulsslag är en gåva från Gud. Och i vår text läste vi så här, Gud är densamma, han som verkar i allt och överallt. Men ibland agerar Gud på ett sätt som för oss uppfattas som annorlunda. Som lite mystiskt och väcker vår förundran och häpenhet. Och då kallar vi det för under. Något övernaturligt. Men vi bör lägga ner det språkbruket. För egentligen är allt övernaturligt i så fall. Eller? Eller? Bra, tack. Alltså att vi kan tänka och formulera meningar är ju ett mirakel. I alla fall om man hör vissa. Alltså det är ett mirakel, va? Alltså att de här, vad heter det, neuronerna och synapserna och grejerna att, som finns i hjärnan och i kroppen, att de fungerar och att de samarbetar och att de kan leverera resultat. Det är ju svindlande. Ja, det borde ju ständigt väcka vår förundran, häpenhet och tillbedjan. Att det där bara händer. Men att Gud då ibland låter oss tänka tankar och formulera meningar som verkar härstamma från en annan dimension är ju egentligen inte så anmärkningsvärt därmed. Det är bara ovanligt. Och det kallar vi för profetia. Så därför så får vi se så här. Gud verkar hela tiden i sin skapelse. Gud bär hela skapelsen i sin hand. Gud ger dig liv. Gud ger dig gåvor. Han håller på att förmedla kunskap. Både genom liksom vanligt du läser. Men också kunskap som är det här, lite av det ovanliga slaget. Nämligen det vi kallar profetia eller insikt. Eller vad det nu kan vara. Och för Paulus är det otroligt viktigt att det här är i funktion, förstår man. Och han vill att vi ska ha kunskap om detta, det stod så i verset. I fråga om de andliga gåvorna, bröder, så vill jag att ni har kunskap. Inte i betydelsen information som vi då kan liksom diskutera, utan mer i betydelse av en körlektion. Jag vill att ni ska få tag i detta så ni vet hur man kör. Och det första som jag vill slå fast här då, det är det Paulus säger rätt kryptiskt. Ingen kan säga Jesus är Herren om han inte är fylld av anden. Så det tror jag är vers 3 och 4. Va? Så det första som är viktigt när man talar om det här med andlighet, med karismatik, med andens gåvor och så vidare, det är vikten av urskiljning, säger Paulus. Alltså att man reagerar på eftersmaken. För de troende i Korint, precis som det blir allt mer vanligt i vårt samhälle idag, så är ju inte andlighet och andliga upplevelser något som kristna bara har. Utan det förekommer ju lite överallt. Jag satt tillsammans med en kompis igår som inte är kristen, men som har otroligt starka andliga upplevelser. Och går på seanser och upplever det ena med det andra. Och förmedlar hälsningar till varandra, gör de. På de här seanserna. De får ta något vykort som någon person har haft. Och så får alla känna på det. Så får de känna in och så får de förmedla ord till den personen. Så andlighet och kraft och sånt där är ju inte liksom ett tecken på att oj, nu är Gud och färd. Nu är det någonting bra som händer. Utan vad är eftersmaken? Och det här har jag säkert retat mig på. Till väldigt, väldigt god nytta under många, många år. Ja. När man märker så här att folk kommer hem från ett sammanhang som säger så här, ja men det måste ju vara Gud, för det skedde ju så mycket där på mötena. Jag upplevde så mycket starka grejer där. Och så vet man att den där förkunnaren som predikar inte ett kristet budskap. Är ni med? Men då blir ändå ett kvitto, ja men det måste ju vara rätt, för det känns ju så bra. Och det hände ju till och med en person som blev hela där. Men Paulus säger, det viktiga är inte att det förekommer kraft och andlighet och härliga grejer. Utan frågan är, vad är eftersmaken? Vad ledde det fram till? Och de här verserna då, när Paulus talar om det här, att ingen kan säga det ena eller det andra, är väldigt svårtolkade. Då slår man upp massor med så här bibelkommentarer så vet de inte riktigt vad Paulus helt och fullt vill säga med detta. Men det de är överens om, det är detta att där Guds ande verkar. Alltså när man vill ha lite VDN-märkning, hur vet man att det är Guds ande som agerar i alla de här upplevelserna, erfarenheterna och allt det där bara vibrerar och skakar? Hur vet man det? Jo, där blir Jesus ärad. Och där erkänns Jesu herravälde och blir synligt i de troendes liv. Alltså det handlar inte bara om att man kan säga Jesus är Herren. Liksom. För om man sa det i Rom, Jesus är Herre, så sa man, kejsaren är inte Herre. Och det fick konsekvenser. Förstår ni? Så den bekännelsen sa man inte lättvindigt. Så det handlar inte om vilka ord man kan formulera med sina röstorgan, utan det handlar om, vad är det som anden gör så att man faktiskt med sitt liv börjar följa Kristus på riktigt? Där han kommer i centrum och blir ärad. Det är det ni måste hålla utkik efter, säger Paulus. Och där manifestationerna, där de här kraftgrejerna blir i centrum, kommer i centrum och blir liksom målet i sig, säger Paulus, är också någonting som måste vara väldigt vaksam på över. För där anden verkar riktas inte strålkastarljuset mot strålkastaren, utan mot det ljuset lyser på, nämligen Kristus. Anden är som en strålkastare. Han lyser på huvudpersonen. Ja, nåväl. Och det andra Paulus säger, som handlar om urskiljning, det var den formuleringen som stod precis i början, när han jämför deras erfarenheter av vill säga, icke-kristen andlighet. Han pratade om att de har varit tillsammans med avgudarna. Då stod det så här, tidigare drogs ni viljelöst med. Det är en intressant formulering. I den andligheten så drogs ni viljelöst med. Och en del av oss har fått med sig en förståelse av att det karismatiska är någon form av ostoppbar kraft. Som bara drabbar oss. Och som sker spontant utan våran medverkan eller kontroll. Något extatiskt som bara drar iväg med oss. Och jag hade ju en erfarenhet här när jag var ung i den här stan i en annan kyrka. Jag hade en otroligt god dam Men hon levde med föreställningen att om anden kommer över en, då sker det liksom på något sätt bara tvingande. Liksom. Så när hon satt där mitt i kyrkbänken och satt framför mig då, va, så började hon skaka så här. Och sen började hon hade värsta pipan, alltså värsta stämman. Hon skrämde slag på hela kyrkan, jämt. Liksom. Jag hade tänkt att när Jesus kommer tillbaka och den sista basunen ljuder, då klämmer han på henne. För att då bara, det är värde, du vet va. Så hon bara, så märkte man, sen gick det inte att stoppa. Då bara, boom, så kom det med jättehög stämma då, ett tungotal. Och man sett, det var ungefär som att liksom, hon bara koka upp. Va? Det bara rann över, hon kunde inte styra detta. Förstår ni vad jag pratar om? Då tänker många så att ja, men det är så anden verkar. Nej, det är inte så anden verkar. Guds vanliga sätt att handla med oss sker inte genom överfall. Utan genom att vi öppnar upp oss för honom. Ställer oss till förfogande. Alltså elden vi får, om vi talar i den bilden, kan vi antingen underhålla eller kväva. Och det är bäraren som styr gåvorna. Det är inte det karismatiska som bara kör över, tvingar och manipulerar. Så det är också en urskiljning. Hur funkar det här? Ja, det funkar genom min medverkan. Med min kontroll faktiskt. Och sen stod det också. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Det är ett nyckelord. Och i hela det sammanhanget, i kapitel 12, kapitel 13, kapitel 14, så talar ju Paulus och just om de här gåvorna, den här kraften, hur det funkar i gudstjänstlivet. Och orden som liksom blir lite ledord är ord som förnuftigt, begripligt, i god ordning. Då förstår man också att ja, men då innebär att anden bara inte kommer spontant och bara slår ut någon och man inte har någon koll. Utan någonstans kan man alltså styra, kontrollera. Och de ges de här gåvorna utifrån ett mycket, mycket bestämt syfte. Nämligen så att det blir till nytta, så att kroppen byggs upp, så att enheten förstärks och att Jesus blir förhärligad. Det är poängen med gåvorna. Och det är därför Paulus är så jordnära och praktisk. När ni träffas så kan ni så och si och så och tänk så här. Det är väldigt på ett sätt enkelt, jordnära och praktiskt. Försök att få dem i överflöd, säger Paulus, till församlingens uppbyggelse. Och sen säger Paulus att nådegåvorna är olika, men anden densamme. Alltså andens verk, kan man ställa sig fråga, leder det fram till att det bara blir något ensidigt? Eller leder det fram till mångfald? Andens verk, leder det fram till att enheten i Kristi kropp förstärks? Eller leder det fram till att enheten i Kristi kropp försvagas och splittring uppstår? Det är tecken. Där anden verkar så kommer inte splittring. Där anden verkar så finns det inte bara något ensidigt utan en mångfald. Och det är ju Paulus övergripande poäng. Vi kommenterar ju det. En och samma, en och samma, en och samma. Men många, många, många. Alltså enhet och mångfald. Och det tragiska när man granskar kyrkohistorien förr och nu är just att det motsatta skett. Alltså församlingar som tycker sig ha fått tag på den heliga ande har blivit extremt ensidiga och slår bara på en enda spik. Och inte nog med det, utan andens verk har lett till splittring, till underkännande av syskonen, har gött högmod och förakt för den andra. Och det här som talet om andens dop kommer in och behöver kommenteras. Känner ni till det begreppet andens dop? Jag har ju undervisat rätt mycket om andens dop förr och har väl inte varit helt lyckad i min beskrivning av detta. Så jag är skyldig till detta. Jag nu kommer att kommentera. För just undervisning om andens dop har haft de här effekterna som har lett till splittring och negativa effekter för många människor. Och samtidigt har ju erfarenheten varit väldigt viktig. Alltså upplevelsen och erfarenheten och mötet som vi har beskrivit som andens dop har ju varit livsavgörande för många människor. Har varit otroligt starka, inklusive min egen erfarenhet. Men beskrivningen av det har varit olycklig. Paulus undervisning om just andens dop nämns ju här i 1 Korinthierbrevet 12. Där det står så här, i en och samma ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp. Vad är andens dop? Andens dop är frälsningen. Att man blir införlivad genom nyfödelsen, genom andens verk in i Kristi kropp. Så vi får anden vid frälsningen. Anden införlivar oss i Kristi kropp. Men när jag växte upp och så fick man erfarenhet att, eller upplevelsen att det är några som har anden. Och så är vi andra som kämpar för att få anden. Men en felaktig biblisk undervisning. Undervisningen är andens dop innebär du är frälst, du är införlivad i Kristi kropp och anden är dig given. Sen talar Paulus på många ställen i Nya Testamentet och även i apostlarna nämns om att ja, men andens dop. Men sen blir man fylld av anden. Om och om och om och om och om och om igen. Och om igen. Och om igen. Alltså det är inte så att det är bara en grej som händer någon gång. Utan du, efter frälsningen så behöver du gång på gång bara erfara på djupet hur Gud berör dig genom sin ande. Hur kraften liksom drabbar dig. Hur gåvorna på nytt liksom kommer igång. Så det är ett dop och många uppfyllelser. Så det som förenar alla kristna det är att vi har anden. Så det är ett enhetens tecken. Det som förenar alla, det är att vi har anden. Och sen kommer en mångfald i uttryck, i erfarenheter, alltifrån vilka upplevelser vi har, vilka slags spiritualiteter som växer fram och vilka slags gåvor som också dyker upp. Jag tycker, visst känner ni av det där? Ni har säkert varit ute på resor, både här i Sverige och utomlands. Och så bara, fast man inte vet så känner man så här, det där är en broder. Det där är en syster, eller hur? Visst har ni haft de erfarenheterna? Det står inte skrivet på, de har ingen skylt så att de är pingstvänner eller att de tillhör katolska kyrkan eller någonting. Utan man bara vet, en broder, en syster. Vad är det vi känner av? Andens närvaro. Det är ett enhetens tecken. Och sen stod det att anden fördelar sina gåvor på var och en som man själv vill. I slutet av vårt kapitel så fanns den där meningen som är svindlande. Där Paulus säger så här. Ni utgör Kristi kropp. Och är var för sig delar av den. Alltså inte i en symbolisk betydelse. Inte som en bild. Utan som en verklighet. Ni utgör Kristi kropp. Och det bekräftar ju återigen att man inte kan leva som kristen på egen hand. Alltså det finns ju ingen lem som kan leva utanför kroppen. Men poängen med det karismatiska, det är inte att vi ska få berusande kickar även om det är härligt, häftig upplevelse, vilket är härligt, jag har haft allt det där, eller en show, vilket jag också har gjort, utan anden fördelar sina gåvor på var och en så att Kristi kropp blir uppbyggd och Kristus blir känd. Och då blir det ju detta faktiskt, alla kroppsdelar behövs och är nödvändiga. Och vi vet ju alla om detta. Det räcker ju bara med att en liten del av vår kropp gör något fel. Så känner vi av det rätt rejält. Eller hur? Det räcker ju med bara att några celler börjar agera på ett konstigt sätt. Eller någonstans blir det ett verk så känner man att hela kroppen påverkas. Och Paulus adresserar det här långa sjoket som vi läste. Det som är två diken. Nämligen antingen förakt för andra och högmod. Eller självförakt och självömkan. Vi läste att ena stund säger som handen säger jag behöver inte dig. Alltså det här föraktet, det här högmodet man känner, ja men de där är rätt jobbiga, det vore skönt om de hade gjort någonting annat alltså, men ja, jag vet att mitt bidrag är rätt viktigt och så va. Och sen har vi det andra där man känner så här, nej jag har inget att komma med. Man tittar på, men den har ju såna fantastiska gåvor och hon kan göra det. Och den där är ju sån härlig personlighet. Och så sitter jag här grå, tråkig och inte kan sjunga eller tala eller våga inte göra något. Alltså, så jag behövs inte. De två attityderna bottnar i samma stam. Har samma rot. Nämligen jämförelse. Och dessa fenomen föds också där man inte har en djup förståelse av vad Guds nåd är. Eller hur? För vi pratar om gåvor som vi får av nåd. Och det innebär att vi har fått någonting vi inte förtjänar. Vi har fått någonting som vi inte har bidragit till själva, utan som vi bara helt plötsligt har. Och det är inte någonting som bara gäller de andliga nådegåvorna. Det gäller allt i vårt liv. Och Paulus säger tidigare i första Korinthierbrevet i kapitel 4, vers 7. Vad äger du som du inte har fått? Och varför skryter du då över det som om det inte vore en gåva? Hör ni? Så allt vi är, alla våra förmågor är gåvor av nåd från Gud. Sen kan vi ju då träna upp dem och fördjupa oss i dem. Men ytterst sett så är allt gåvor från Gud. Så därför har vi ju inget liksom att skryta med. Och då blir ju också, när vi inte vill ge vårt bidrag, en enorm otacksamhet och något fräckt relation till Gud. När vi säger att men jag vill inte, eller jag kan inte. Så när vi antingen själva praktiserar one man show eller till någon annan att vara ensam herre på täppan, så berövas vi rikedomen i det Gud tänkt med församlingen. Alltså när vi går in i standby-läge och sitter och tittar på och bedömer andra, undanhåller vi våra syskon Guds gåvor. Och självklart kan en kropp fungera utan att alla delarna är igång, eller hur? Men det kallar vi att man är funktionshindrad eller handikappad, som man sa förut. Så det är inte någonting som är så bra. Så hur tänker du om det? Eftersom det är rätt många ändå som säger så här, men jag är lite passiv. Det är andra som tjänar. Det är andra som är igång. Men mitt bidrag behövs inte. Hur tänker du då? Har du förstått storheten, mysteriet, hemligheten med att vi faktiskt utgör Kristi kropp? Och varje del behövs, enligt Paulus. Tänk vad församlingen skulle kunna vara och fungera om kroppen vore i funktion. Hallå? Vi är vana vid att leva i funktionshindrade, handikappade församlingar. Och därför tycker vi det är ett normaltillstånd. När en tredjedel är igång i tjänst och två tredjedelar sitter på läktaren och tittar på. Och så berövas vi goda gåvor. Och församlingen och världen berövas att Kristus blir känd. Och du berövas glädjen i att få ge. Fattar du? Det är saligare att ge än att få. Och här har jag fått gåvor. Som inte bara till för att jag kan sitta här. Utan som jag har fått gåvor för att ge vidare. Vad det nu är. Litet som stort. Gåvor som är mystiska i sitt sätt, som vi kallar andliga. Naturliga gåvor som vi kallar det. Som också är gåvor som är lite mystiska. Så för att vi ska få del av fullheten behöver vi alla ge vidare det som vi själva har fått och ständigt får av Guds ande. Det är därför Paulus raddar upp alla de här listorna. Va? En får kunskap, en får tro, en får gåvan att bota sjuka, en får vara profet, en får vara lärare, en får vara det ena med det andra. Det är ju ingen lista som ska vara heltäckande. Ja, det är de här gåvorna som man ska tjäna inom. Utan det är ju bara som ett exempel på, man kan göra det här, man kan göra det här, man kan göra det här, man kan göra det här. Men en mångfald. Och alla kan inte göra en kan inte göra allt, säger han ju. Kan alla vara på oss? Nej, det är mångfald. Och därför, hur udda och annorlunda vi än känner oss, så har vi ändå något att bidra med. och hur oandliga och hur utanför vi än känner oss, så har du fått anden. Och anden fördelar sina gåvor på var och en. Och så mycket jag har att säga, men jag ska predika nästa söndag också. Kapitel 14. Så ska jag fördjupa mig i den profetiska gåvan och fundera på. Och komma in på lite andra gåvor också kanske. Men Paulus avslutar hela kapitel 12. Med detta som kan låta som en hel... contradiction. Motsägelse. Just det. Nej, jag pratar så mycket engelska nu för tiden. Jag predikade på engelska 30 minuter förra vad det nu var, veckan. Så efter det är det helt kört med svenskan. Så den här contradiction då, va? Så han avslutar med att säga: sök vinna de nådegåvor som är störst. Ja, men, kom igen. Paulus har egentligen sagt så här: alla gåvor behövs. Va? Kom igen, ni har fått allt. Liksom, och så bara, ja, men det finns någonting. Jag har ju sagt att vi inte ska rangordna. Det handlar inte om gåvan i sig, utan om syftet och riktningen. Vilka gåvor är störst? Och det är det Paulus sen då tar upp i kapitel 14 väldigt tydligt. Jo, de gåvor som bygger upp församlingen. Och Paulus angriper här är ju de här som tänker bara, jag ska visa upp mig med mina gåvor. Och nu har jag ju verkligen brutit igenom, för jag har tungotalet, jag är på änglastadiet. Det är ingen stor gåva om du ska hålla på visa upp dig själv, utan det du ska tänka, det är, tänk om jag kunde få någonting som jag kunde ge vidare. Så att Elin blir uppbyggd. Så att David kommer i funktion. Så att Ingmar får höra det här ordet som man kanske behöver höra just i det här läget. Är ni med? Och vi har ju de erfarenheterna, många av oss, hur vackert det är och hur betydelsefullt det har varit. Med den enkla bönen, med den enkla hälsningen, med den enkla uppmuntran. Vad längtar du efter? Vad vill du att den helige ande ska göra i ditt liv? Var ivriga att undfå, säger Paulus. Gör allt. Försök få i överflöd. Till församlingens uppbyggelse. Vad handlar dina böner om? Vad hungrar och längtar du efter? När blev du senast fylld av den helige ande? När ställde du dig senast medvetet till andens förfogande? Och sluta nu och synda. Genom att jag säger så här, nej, men jag har inget att bidra med. Det jag har är inte så viktigt. Sluta synda. Gud har ju gett dig. Var glad för det. Var lite stolt över det. Och ge det vidare. Jag har gjort det 3 gånger på raken. Okej. Till sist. Låt oss landa i Guds godhet. Det är det som Jesus säger i sin liknelse i Lukas 11. Om nu ni, säger han till föräldrarna, som är onda, alltså som är så bristfälliga och ofullkomliga, förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Jo. Det gör han. Låt oss stå upp och tillbe Herren.